Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Alltså jag kan inte nog tacka för alla som hör av sig med uppskattning. Jag uppskattar och läser allt, ska ni veta. Vi har varit inne på det här med nedstämdhet och depressioner och klimakteriet och hur svårt det kan vara att veta vad som är vad. Och i förra väldigt uppskattade och vällyssnade avsnittet hörde vi Blossom Tainton fundera lite grann på vilka symptom som hör hemma i en utmattning och vilka som är klimakteriet och vad... Och om det faktiskt ens spelar någon roll att veta vad som är vad. Men vi pratade också en hel del om förändringar. Och i det här avsnittet så ska vi gräva lite i det här med existentiell stress. Eller hur det kommer sig att man faktiskt just i de här åren kan må bra av att titta lite grann på sina relationer och reda ut vad man faktiskt vill eller önskar av sitt liv här och nu. Är det fler än jag som ibland undrar hur i hela friden jag hamnat i en viss situation? Eller varför jag står här igen med något som jag egentligen inte alls vill? Eller hur det kommer sig att andra får mig att ha dåligt samvete eller känna mig som en dålig människa? Ja, det här blev ett väldigt fint avsnitt med sympatiska och kloka psykologen och psykoterapeuten David Vaskuri. Så välkommen och lyssna. David Vaskuri, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tackar, tackar.
Spännande att ha dig med. Legitimerad psykolog och socionom. Och så har du grundat Svea Psykologerna och du arbetar ju främst med psykoterapi i din egen mottagning.
Det stämmer.
Och så är du författare och aktuell med boken Nära gränsen som har undertiteln Så använder du psykologens verktyg för att inte bli utmattad. Och så kanske det är en del som känner igen dig från tv där du har förekommit i flera sammanhang och sådär. Vad har jag missat nu?
Nej, men du fick med det mesta. I titeln så är du psykolog och psykoterapeut och specialist i klinisk psykologisk behandling och psykoterapi. Men annars var det helt rätt här.
Ja, vad roligt. Du, David, jag blev lite intresserad av dig för att jag fick chansen att läsa din bok. Och sen så pratade du och jag lite grann om vad det här med att bränna ut sig och bli utmattad och sådär. Det har vi pratat lite grann om i Klimakteriepodden och det här med depressioner och sådär har vi också tagit upp. Men en sak som vi inte kanske har pratat så mycket om, det är det här med relationer och sådär. Så vi ska komma in på det, men först så vill jag bara kolla lite grann med dig varför du har skrivit den här boken Nära gränsen.
Nej, men anledningen till att jag skrev den här boken är att jag träffar väldigt många personer som lider av utmattningssyndrom Och jag har tänkt väldigt mycket på det här. Vad kan man göra för att förebygga? För att man menar ju att ju tidigare man söker hjälp, desto större chanser att kunna, ja, att inte hamna där, helt enkelt. Och eftersom det finns så många bra verktyg som man kan tillämpa för att förebygga, då tänkte jag att ja, men det är bra att få ut den kunskapen för att färre, ja, ska hamna där, helt enkelt. Ofta söker man hjälp när man redan har nått någon sorts botten, och så kanske man hamnar på vårdcentralen, eller ja, det har gått ganska långt. Men jag vill att man ska kunna upptäcka det här tidigt, förstå vad man kan göra och förebygga, helt enkelt.
Mm. Och i den här boken så ger du ju väldigt mycket handfasta råd, och det är ju, man ska nog inte göra riktigt så som jag har gjort, som har läst den från perm till perm, utan man ska ta sig lite tid och gå igenom de här olika stegen, så tror jag att man har en ganska bra handbok där. Och jag kände också faktiskt att det var väldigt mycket sektioner i boken som var spännande att läsa, även om inte jag känner mig nära den här gränsen, så finns det mycket som jag känner igen från mitt förklimakteri när jag var sådär 47-48, när jag faktiskt hade tur som inte brakade igenom. Så det är spännande. Jag tycker du har lyckats jättebra faktiskt. Måste
ja, men tack, tack. Jo, men jag träffar ju väldigt många personer som befinner sig där just som, nära gränsen, som boken heter. Att om man har det här livspusslet och man försöker maxa i alla områden, man vill lyckas på jobbet, man vill lyckas perfekt i relationerna, föräldraskapet, träningen, karriären och så vidare och så vidare. Och man är hela tiden i, just på gränsen, att man har lite symptom, sådana utmattningssymptom, man kanske känner sig lätt irriterad och man har lite problem med minnet och koncentrationen, man känner sig uttröttad. Och problemet är att när man är där så har man ganska, då räcker det med ganska lite för att tippa över. Och att kunna liksom ha en buffert av återhämtning tidigare är bara bra. Och det är mycket det boken handlar om. Och så.
Och nu har du redan nämnt en del av de här tecknen.
Ja.
Och för mig så blir det så här att alltså de här tecken man ska vara vaksam på, som du precis nämnde, några av dem här med trötthet, minnesfunktioner, sömn. Man kan börja dra sig lite undan, man kan bli ljud- och ljuskänslig och så vidare. Det är väldigt likt klassiska klimakteriebesvär. Det här, alltså för klimakteriet blir ju en sån här ytterligare parameter som gör att man kanske faktiskt krackelerar. Ja. Hur vet man vad som är vad? Då spelar det egentligen någon roll.
Nej, men precis. Men det är en jätteviktig fråga du tar upp. För att det är ju en del av yrket som psykolog och även för läkarna, att just det här som kallas för differentialdiagnostik. Och det innebär att när man träffar en ny klient eller patient, som man då kallar det, man inom sjukvården, att man gör en korrekt bedömning och att man sätter rätt diagnos. Och olika diagnoser har ju olika kriterier, kan man då säga. Så till exempel om någon söker för utmattning, så är det ju de här symptomen som jag sa, trötthet och minnesproblem och koncentrationsproblem och lätt irritation och sömnproblem. Men det ska också ha funnits en stressproblematik i ett halvår innan. Och de här symptomen ska ha funnits i en 2 veckors period, och de ska gå ut över ens fungerande i stor utsträckning. Och som du är inne på, så påminner det här om kriterier eller symptom som finns i klimakteriet. Till exempel det här med att humörsvängningar. Det är ju ganska likt det man kan känna en utmattning. Just det här med att man har kort stubin till exempel. Så den kan likna sömnproblem. Det finns ju både utmattning och klimakteriet. Men det handlar om, det är att man behöver sätta rätt diagnos och man behöver få in rätt information. Och det ingår ju i yrket som psykolog och läkare att man då ska ta in rätt information. Man ska titta vilka kriterier som uppfylls. För sätter man inte rätt diagnos, så kan du inte heller ge rätt behandling. Så det är ju väldigt viktigt. Och ibland finns en samsjuklighet. Det ena kan göra det andra. Till exempel sömnproblemen från klimakteriet kan göra att man får sämre återhämtning, som till slut leder till en sekundär utmattning till exempel. Så att det ena kan ge det andra. Men det är inte helt enkelt, och det blir fel ibland och sådär. Men det är en jätteviktig fråga, definitivt.
Mm. Och då blir jag nyfiken på hur man så att säga försöker förebygga det här. Och då pratar ju du väldigt mycket om balans. Och jag tycker en väldigt spännande del som du tar upp i din bok, det är det här med livskompassen. Och den ser inte riktigt ut så som jag har sett den ritas upp, eller liknande kompasser eller balansbrädor eller vad vi ska kalla det för. Du har gjort den 4 delar. Kan du inte berätta vad det är och hur man kan arbeta med den?
Absolut. Nej, men som du är inne på så finns det lite olika varianter och man brukar täcka in olika antal områden. Anledningen till att jag gjorde den i 4 delar är just för att jag ville förenkla det lite grann. För man kan göra det till många fler delar. Man kan lägga in ekonomi och sömn och motion och så vidare och så vidare. Men jag valde att kalla dem för 4 delar där. Relationer, jobb, hälsa, fritid. Och det finns ju lite olika sätt att jobba med det. Men en del av det här är ju att förstå att vi behöver tänka på de här olika viktiga områdena i våra liv för att må bra. Så det man kan göra till exempel är att man graderar 1-10 hur viktigt det varje område är för en. Och då kanske man börjar med relationer. Och det kan man dela upp i kärleksrelationer, partner, kollegor, vänner, familj och så vidare. Och så graderar man 1-10. Men hur viktigt är varje område? Och då kanske det kan vara allt mellan 1-10. Och sen går man vidare till jobbet. Men hur viktigt är det här området då? 1-10. Och sen går man vidare till hälsan, och där ingår sömnen, motionen, kosten, alkoholvanor, om man hinner med mindfulness till exempel. Och då kan man gradera där, hur viktiga de är, 1-10. Och lika som med fritidsintressen och hobben, 1-10. Och en 10 är då att det är extremt viktigt, och en 1 att det är väldigt oviktigt. Det är för en själv som individ, så att man ska inte gå efter normer eller vad tycker samhället, utan mer försöka vara sam mot sig själv. Men vad tycker jag är viktigt?
Jag kanske inte tycker jobbet är dugg viktigt, med ditt nödvändigt ont, för att annars så har jag ingen lön. Så att egentligen kanske den där 25-procentiga i den här cirkeln då, kanske jag skulle bara vilja ha, jag skulle kanske vilja ta bort den, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Och hur ska man gradera då? Det är viktigt för att jag behöver en ekonomi, men det är inte viktigt för att jag kanske inte tycker det är kul eller meningsfullt, eller jag vill använda min tid till annat. Hur ska man tänka med siffran då? Men då skulle jag kanske tänka att man får väga in båda aspekterna. Jag behöver ju faktiskt en ekonomi om inte jag har en massa extra miljoner på banken. Så jag får ta in den aspekten också. Men den är oviktig av andra skäl. Och då kanske ekonomibiten höjer siffran lite grann. Men den andra biten sänker den. Och så kanske man hamnar lite i mitten där. Och sen kan man då gå vidare med vart befinner jag mig i nöjdhet i varje område. Och då går man igenom den här siffran igen, 1-10 och sådär. Men relationer, kärleksrelation och så vidare. Hur nöjd är jag där? En 10 då är fullt nöjd, 1 är jättemissnöjd. Och så går man igenom alla de här. Och då får man ganska tydligt, och för många är det en ha-upplevelse att det här området är jätteviktigt, men jag är jättemissnöjd. Eller det här området är oviktigt, men jag är rätt så nöjd och så vidare och så vidare. Men det kan vara ett första steg just för att börja med.
Och finns det något rätt och fel? Måste de här delarna alltid så att säga uppfyllas?
Det finns... Nej, jag skulle säga att kanske inte något rätt och fel. Men jag skulle ändå säga att de här områdena i något plan behöver finnas med. I en viss utsträckning. Så till exempel, vi tar på relationer. Det är inte så att alla måste tycka att en 10 i viktighet att ha en kärleksrelation och massa vänner. Men jag tror att alla människor mer eller mindre behöver socialt, alla har ett socialt behov så att säga. Sen kan man vara mer eller mindre extrovert eller introvert, man har olika stort socialt behov. Och lika som med jobb, det är klart, om man skulle vara ekonomiskt oberoende och inte behöva en ekonomi, då kan man ju argumentera för, men behöver man ha ett jobb? Nej, men det kanske man inte behöver. Man kan hitta andra sätt att sysselsätta sig med. Så att det finns inga rätt och fel, men det kan vara olika viktigt för olika personer. Men det är oftast viktiga områden att titta på som påverkar människors mående för det mesta. Så. Mm.
Du, när vi talade inför den här intervjun så kom vi in på personligheter och olika drag som man kan ha som gör att man då försummar sig själv. Det här tyckte jag var oerhört spännande. Vad kan det vara och vad blir konsekvenserna av att inte... För har man nu dragit upp den här kompassen och hittar att det här var jätteviktigt för mig, men jag har verkligen låga poäng på till exempel mina fritidssysslor eller ja, mina familjerelationer eller jobb eller vad det nu kan vara.
Nej men precis, nej, men det är jätteintressant det där. Och jag tänkte att jag kan prata om det i kombination med att jag pratar också om hur man kan fortsätta med livskompassen, för då får jag in dem där. Men det man kan göra sen med livskompassen, det är just att man målar upp varje område. Vad vill jag i varje tårtbit? Vem vill jag vara? Alltså där får man in kärnvärden. Och sen vad kan jag göra för att ta steg framåt? Och då kan man koppla det till just det du är inne på, det här med hinder. För att det kan ju finnas hinder. Vi säger till exempel, jag vill ta fram steg framåt i mina sociala relationer. Jag kanske vill träffa någon fast jag inte har en partner, eller jag kanske vill ha ett större socialt nätverk, eller jag kanske vill ha ett jobb och det kräver att jag vågar gå på intervjuer för att byta jobb. Men så kanske man har sidor som hindrar den, och det skulle kunna vara allt från social ångest till att man är rädd för att utsätta sig socialt, för man tror att folk granskar den och då vill man undvika sådana jobbiga situationer. Men det kan också handla om, som det var inne på, det här med självuppoffring eller till lagsbeteenden som kan vara drag ibland. Alltså man pratar ju alltid om arv och miljö i psykologin, så det är svårt att veta ibland så här, men vad är vad? Vad kommer från uppväxten och vad kommer från rent att det är medfött och så vidare? Men väldigt mycket kan ju vara sånt som man har skapat i livet utifrån relationer till föräldrar och tidigare relationer och så vidare. Men till exempel att vara självuppoffrande är ju en sån här sak som, där man fokuserar väldigt mycket på andra, men man fokuserar inte på sina egna behov och sina egna känslor. Det kan ju absolut vara ett hinder till livskompassen, i och med att om man inte är van att fråga sig själv vad vill jag och vad behöver jag, utan man är van att köra lite på autopilot. Man bara kör på framåt och man har inte ens ifrågasatt vad man gör. Man kanske gör det föräldrarna tyckte att man skulle göra, eller samhället tycker att man ska göra, men det känns inte riktigt bra. Då är det en utmaning att stanna upp och börja reflektera. Men det är det man gör i den här övningen, att man stannar upp och reflekterar. Ja, men vad tycker jag? Vad vill jag? Och det är kanske första gången på länge som man har gjort så. Och i vissa fall kan det till och med vara så att man har föräldrar som inte har frågat en så mycket. Och inte för att de har varit elaka, utan kanske för att det är bara så det har varit. Men man har inte tagit in sådana delar, så att barnet har kanske aldrig lärt sig att fråga sig själv. Vad känner jag? Vad behöver jag? Och sådär. Så att det är en stor förändring att plötsligt börja göra det. Men det är ju väldigt viktigt, och om jag kopplar det till utmattning så ingår det ju väldigt ofta att man är lite sådär självuppoffrande och tillags. Alltså att de frågar, ja men kan du jobba över? Ja men inga problem. Kan du ta den här uppgiften? Ja men det fixar jag. Men i slutändan så kör man ju över sig själv, både i återhämtning och behov och så vidare. Och man blir lite av en people pleaser som ger väldigt mycket till andra. Och ibland drar man till sig mycket sådana energitjuvar, människor som kanske utnyttjar det. Att jo, men den säger ju alltid ja, vi frågar den och så vidare. Men sen ibland när de personerna kanske börjar gå i en terapi eller börjar utmana sig själv och börjar ändra på sitt liv, så märker de att aha, oj, de här relationerna som jag tyckte var normala, men de var inte riktigt bra egentligen. Det här är ju väldigt mycket det jag ger och jag får väldigt lite. De frågar väldigt sällan vad jag känner eller vad jag vill. Det är väldigt mycket fokus på dem hela tiden. Så det kan ju bli som en aha-upplevelse. Och det kan väl till och med vara lite jobbigt och sådär. Men det är en viktig förändring att göra. Absolut.
Det är ju väldigt spännande då om man lyckas identifiera sånt här. Jag tänker lite på att vi också hjälper andra. Och det här som du sa, att man kanske folk omkring en är ju väldigt van vid kanske att du har ett visst beteende. På jobbet är ju en sak, men jag tänker också på närmare relationer. Det är så här, man är stora systern som alltid har fixat allting. Man är den som alltid ordnar kalasen. Man är den som alltid tar initiativ till det och så vidare. Jag tänker att det kan vara ganska svårt att förändra en relation. Att man blir ifrågasatt eller man är rädd för att man... de som påverkas av det här plötsligt, jag menar liksom den här duktiga flickan som plötsligt liksom slår bak ut. Hur förändrar man en relation? Ska man göra det öppet eller gör man det lite i smyg? hur gör man?
Mm. Nej, men jag förstår absolut vad du menar, och jag tycker att det är väldigt träffande det du säger, att ibland när man förändras så får man ju vissa reaktioner. Oj, har du börjat säga nej helt plötsligt? Eller, och så vidare och så vidare. Och det kan bli lite obekvämt. Och det är inte både och. I vissa fall har jag sett att personer andra och det går bra. Och då har de uppförstorat hur jobbigt det kommer bli för omgivningen. Och då är det bra att de ser att aha, oj, jag sa nej och det gick bra ändå, så att säga. De hade målat upp ett katastrofscenario som inte inträffade. Så att säga. Men i vissa fall är det ju faktiskt så att som du säger, att folk reagerar på den här förändringen. Men jag tänker att de reagerar, även fast det är obehagligt och det blir lite av en konflikt, vilket är extra jobbigt om man är själv och påfrande och tillags, för man kanske lite, ja, man vill inte ha konflikter, man är lite konflikträdd. Vilket de flesta vill inte ha konflikter, såklart. Men det är ändå viktigt att det kommer upp. Men sen är frågan, vilken typ av samtal har vi? Så till exempel gång ett så kanske det blir en sån här laddad konflikt. Men det är ju någonting som man kan prata om senare. Alltså kanske inte just då, för det är med en affekt, i affekt, och då kanske man inte vill ha en eskalerande konflikt. Men vi säger att när jag lugnar ner så man tar ett samtal ett par dagar efter igen. Och så kan man prata, men vad var det som hände där? Jo, men jag blev besviken för att du brukar ju alltid säga ja, nu har du plötsligt börjat säga nej. Jag fick för mig att du kanske inte tyckte om mig för att, nej, men det är inte det det handlar om. Jag har börjat säga nej bara för att jag vill börja prioritera hur jag själv mår, för jag inte mått så himla bra till exempel. Och det kan ju leda till en dialog som gav en närmare relation till och med i slutändan. Så det kan föra någonting bra med sig. Så jag tror inte att man ska tänka allt för mycket på det kortsiktiga, att folk kan bli arga för stunden och sånt där, utan mer vad kan det här leda till långsiktigt. Och skulle det vara så att man inte kan få till en dialog när man egentligen bara har gjort saker som är rent logiska, man säger nej och då har man ju rätt att säga, man ändrar sig eller man kanske uttrycker ett eget behov, men om man märker att den andra relationen inte accepterar det överhuvudtaget, ja, men du kan ju också ifrågasätta hela relationen. Vad har det här varit för relation? Då är man ju nästan kanske att man har blivit lite utnyttjad eller, och sådär. Så det är utmanande att göra förändringar. Men tanken är att långsiktigt så ska det bli bättre.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och hör jag dig rätt så betyder det inte att man måste alltid säga att jag behöver ändra vår relation, utan man kan liksom helt enkelt bara göra det. Och sen så får kanske den personen som plötsligt noterar att jag inte säger ja hela tiden eller ordnar släktkalasen, då kanske någon får fråga mig istället.
Absolut, för jag tänker att det är inte ens skyldighet att alltid komma med ursäkter. För ibland kan det ju vara så att för personer som vill ställa upp mycket och hög pliktkänsla och det här som vi var inne på med självuppoffring och tillagsbeteenden och prestation, att någon frågar något och då känner de direkt, oj, man är lite perfektionistisk i hur mycket man vill uppfylla dens önskan. Men det är ju faktiskt inte ens, det är ju inte ett krav man har egentligen. Jag menar, man har ju all rätt att säga nej, jag kan inte. Och sen vill man ge en förklaring, ja, men då kan man göra det. Man är inte skyldig en förklaring och sådär. Så det går att göra på båda sätten. Man kan börja att sätta mer gränser och bara prova sig fram, men man kan också
ha ett samtal. Vad som händer. Så ja, kan, precis ja, som du säger, ja, ibland kanske inte alls blir så dramatiskt som man själv tror. För den man har uppoffrat sig utan att någon har uppskattat det, så att säga.
Den är rätt vanlig, för att just det här med sådana här mönster, självuppoffring och tillagsbeteenden och prestation och duktighet och så vidare, det är ju sånt som man ibland har tagit på sig som en strategi då det behövdes. Vi säger att man hade till exempel en pappa som var sträng. Och så fick man lite kritik om man inte gjorde det man skulle. Och så lärde man sig, oj, det är bäst att jag anpassar mig här. Jag överanpassar mig och till lag så, och är duktig så att jag inte får kritik, till exempel. Mm. Ja, men då stämde det. Att hade man inte gjort det så kanske man hade fått en utskällning. Mm. Men hjärnan vill ju generalisera. Så det handlar om att den vill hitta mönster och strategier som den ska leva efter. Det är bara att sen fortsätter vi med dem i nya situationer där det inte behöver vara likadant. För jag menar, det är en ny kontext, det är en ny relation. Det är inte pappa längre när man är 30 eller 40 eller 50, utan det är nya relationer och de behöver absolut inte reagera likadant. Och just som du var inne på, när man testar det beteendet i den nya situationen så kan det bli ett helt nytt resultat. Och det är jättevärdefullt att få se det. Aha, oj, jag fick en bra respons här. Jag trodde att de skulle bli superarga, men det blev de inte. Så att det är ju bra om man... Absolut bra att testa och se att man kan få en annan respons.
En annan sak som jag tycker är spännande som du tar upp, det är hur man ser sig själv i förhållande till andra, och det har vi ju pratat mycket om nu. Men jag tänker också att det är väldigt intressant med att man ofta är väldigt, just det som du nämnde nu, där med att man är självkritisk, och värdet är alltid i förhållande till prestation. Och jag känner igen det här. Man brukar skoja om att det är väldigt vanligt hos kvinnor och prestationsprinsesser och allt vad man nu döper det här till. Vad är liksom ytterligheten? Vad är det som kan vara farligt i det här?
Först är det bra att nämna att människor mår ju bra av att känna sig duktiga och kompetenta och prestera och få yttre bekräftelse. Vi är ju flockdjur från början, brukar vi säga, så att vi mår bra av att bli omtyckta av de andra och också känna oss duktiga inför oss själva. Och vi har en självdialog där vi på något sätt mår bra av att kunna säga, ja, men nu gjorde du bra ifrån dig till sig själv när man har lyckats med någonting. Och så det finns ett sunt behov av det som vi har. Men jag skulle säga att problemet är när det blir ett överskott av det. Alltså när man börjar köra över sina egna behov och återhämtning och de här bitarna som vi pratade om, för att man jagar den här bekräftelsen för mycket. Att man gör det alldeles för mycket. Så att man sitter där och svarar på mejl jättesent och man sitter och liksom man hjälper folk fast man egentligen behövde vila. När det blir på något sätt ett svartvitt mönster, alltså att det är inte flexibelt, det är inte att man gör det när man kan för att man vill, utan man gör det som ett negativt mönster. Om vi tänker, jag var inne på kärnvärden förut i livskompassen, vem vill jag vara, brukar man prata om så här, om man tittar tillbaka på sitt liv när man är gammal, vem vill jag vara? Jo, jag vill ha varit en person som var så och så och så. Det är ju kärnvärdena, men dysfunktionella mönster eller scheman eller strategier, som man kan kalla de här mönstren som vi är inne på, det är ju mer saker som man inte väljer för att man vill, utan det är sånt som man har fått med sig för att man trodde att man behövde det. Och det är då det blir dysfunktionellt, så att säga. Så att om jag väljer att hjälpa någon för att jag vill det, för att det är den jag vill vara och jag kan det, eller jag väljer att vara duktig och prestera för att det är något som känns bra utifrån min livskompass, men jag gör det ändå på ett rätt balanserat sätt och jag tycker det är meningsfullt och så vidare och så vidare, då ser inte jag ett problem med det, så att säga. Problemet blir när jag ska vara duktig på ett sätt där jag kör över min livskompass. Jag kanske presterar, men jag hatar mitt jobb. Jag kanske presterar, men det känns inte ens kul och jag håller på att bli utmattad, men jag fortsätter ändå för att jag tror att jag måste, för att det är ett mönster jag har med mig. Och det är där baksidorna finns, alltså de här konsekvenserna man får av det, just att man blir till exempel utmattad.
Men just det här med självkritiken då?
Ja, precis. Och det tänker jag kommer ofta från, alltså självkritik ingår också i flera olika, man kan ha det av olika skäl, till exempel i en depression kan man ha självkritik som en del av en depression. Till exempel att man har negativa tankar om framtiden, om sig själv och om andra. Då ingår det bara för att man är deprimerad. Men sen kan det också finnas, till exempel vid perfektionism och höga krav på sig själv, att man tänker hela tiden, jag måste agera en 10 i varje given situation, 1-10. Och agerar man en sjua, ja, men då slår man på sig själv och kritiserar sig själv. Och det blir väldigt jobbigt, för man har sett att självkritik triggar igång ens det här sympatiska nervsystemet, fight or flight-läget, kamp- eller flyktsystemet då. Och det är ju ganska logiskt. Alltså, tänk, det är precis som om man kritiserar någon annan. Då kommer ju den få lite skam och stress och ångest och sådär. Och det får man ju själv när man gör det med sig själv, så att säga. Så att om man har satt ribban väldigt högt, att jag måste agera en tia i varje given situation. Och då kan det ingå att man då kritiserar sig själv när man inte är det. Och alternativet är att träna på att ha en varm självdialog. Så till exempel när man agerar en sjua, så är man okej med det, för att man förstår att nej, men jag kan ju inte alltid agera en tia. Jag har ju mycket i mitt liv och jag har inte alltid förutsättningarna. Och att man har någon sorts förståelse för sig själv. Och att man också inser att kraven som man tror att de andra har på en, de kan också vara föreställningar. Det finns också en sån variant där man tror att andra kräver jättemycket, men sen märker man att de inte alls gjorde det, till exempel. Men det är lite
man ska, ja, jag blev rekommenderad någon gång att man ska fuska lite ibland.
Just det, hur menar du då?
Nej, men jag menar att man utifrån sig själv, och man känner igen sig att man har väldigt höga krav på allt man ska leverera och så vidare och få till, att man fuskar lite. Och det kan vara så här att jag provar att springa 5 kilometer istället för 7 kilometer, eller jag provar att inte svara på sista frågan, eller jag provar att inte göra det här tillbehöret till middagen. Eller
alltså. Nej, men jag tycker, och jag tror att du är helt inne på rätt spår, good enough. Att tänka att nej, men det får vara okej med en 7 av 10. Och det får vara okej ibland med 4 av 10. Och helt enkelt att sänka kraven. Och det räcker inte med att teoretiskt tänka jag ska sänka kraven. Utan det handlar om att praktiskt tillämpa det. Så vi brukar, när man jobbar i terapi, så brukar man ändra eller skilja på, om man säger teoretisk inlärning, det är att veta något. Emotioninlärning när man gör det. Och för att få den riktiga, den här emotionella inlärningen, så behöver vi göra annorlunda och se att det gick bra, så att säga. Så att jag tror att du är inne på helt rätt spår. Att, ja, men att göra något, men göra det lite mindre än vanligt och se att det ändå gick bra. Mm. Och det låter ju enkelt, men det kan trigga väldigt mycket ångest hos vissa personer. Att, oj, ska jag verkligen bjuda hem folk och bjuda på färdigköpta bullar istället för att baka dem från början? Vad ska de tänka? Och då kan det vara en exponeringsövning som man får träna på. Och så ser man att folk brydde sig inte jättemycket. Och då är det lite enklare till nästa gång. Och ännu enklare till nästa gång. Och så har man sparat en massa energi för att man slipper stå och baka de där bullarna, till exempel.
Ja, nej, men precis. Man får börja i det lilla och så kanske man kan komma ganska långt. Ja. Du, hälsa pratar vi om i Klimakteriepodden hela tiden. Och där kommer alltid stress in som en faktor. Mm. Och vi har fokuserat väldigt mycket i podden på mental och hormonell och fysisk stress. Och du plockar in en bit till och det handlar om existentiell stress.
Ja.
Berätta, vad är det?
Nej, men precis. Men existentiell stress handlar mycket om, det är lite det vi var inne på med livskompassen, men det är det här, vart det är på väg i livet. Alltså existentiella problem brukar handla mycket om så här, vad är meningen med livet och vad vill jag med mitt liv och vad är meningen med allt och vem är jag och den typen av frågor. Och det kan ju skapa
stress. Ja, för det kommer
stress.
Ju ofta kring klimakteriet, det här lite grubblandet och man hakar upp sig på grejer och man vill ha till förändringar och så är man rädd för att det är för sent och hela det här.
Mm. Mm. Ja, men den är ju supervanlig, absolut. Och just det där, relationen kanske känns lite grå och lite sådär vardag och livet kanske handlar väldigt mycket om att bara massa så här uppgifter som ska göras, man ska handla och man ska, men man har inte så mycket tid, egen tid, eller relationen känns kanske inte så passionerad och romantisk längre, eller jobbet kanske känns lite så där vardag och så vidare och så vidare, åren passerar och så börjar man tänka kanske att, men vänta, är det så här jag vill ha det? Var det så här det skulle vara? Och det skulle jag kalla för den existentiella stress, när det börjar bli ett grubblande och ett ältande. Och man känner, jag vill inte ha det så här, men jag ser inte riktigt heller hur jag ska förbättra det. Och jag vet inte heller hur jag ska lämna det. För jag menar, det är ju inte så lätt att lämna en sån situation i och med att det innebär en trygghet. Men har du varit tillsammans eller gift med någon i 20-30 år, och man har barn tillsammans, man har ett hus tillsammans, man har en gemensam ekonomi, man har ett jobb, en fast anställning och så vidare. Då är det ju, det är lätt att säga, men det är väl bara att byta. Men det är ju inte det. För att det är ju en trygghet. Jag menar, då kommer det en massa andra frågor. Ja, men vad händer om jag skiljer mig och så blir jag missnöjd och ensam istället? Eller vad händer om jag försöker byta jobb, men så trivs jag inte på det andra jobbet, och så får jag ha en provanställning ett tag och sen får jag sparken, till exempel. Så att det att söka sig själv och sin vilja och sin mening och sådär, det är ju viktigt, men det är inte helt lätt att hoppa över till det andra, men det är mycket det man försöker jobba med i alla fall när man jobbar med existentiell stress, just att försöka hitta kärnvärdena och den meningsfulla riktningen, den värderade riktningen som man kallar det, och gå ifrån det här autopiloten, det här som inte känns bra. Och där är det också gradvis, som vi var inne på i det andra också, att det kanske inte handlar om att jag mår dåligt i relationen, jag skiljer mig direkt, men det kanske handlar om att man börjar gå i en parterapi, eller det kanske handlar om att man börjar prata om det med sin partner, att jag saknar det här och det här, eller man tar upp det på ett bra sätt, eller det var länge sedan vi gjorde så här och så här som vi brukade göra förr. En grund som man behöver veta någonstans, vad är min målbild, alltså vad är det egentligen vill, det är nog steg ett för att kunna se vart är jag.
Nej, men för jag tänker också så här, att det är så lätt att tänka, alltså det jobbiga som man kanske måste ta tag i.
Just det.
Det är ju mycket bökigare att hitta till, för det vill man kanske inte ens tänka på. Så då är det ju lättare att tänka att det är bilen det är fel på, inte liksom den som kör den. Förstår du?
Just att man blundar för problemen. Och det är också en så jätteintressant fråga där du tar upp det. Men just det du säger där, att det jag skyller på, är det egentligen det jag är missnöjd över? Alltså är det någon sorts där passiv aggressivitet, att men jag skyller på att han inte diskar, men egentligen var det fel partner? Och det är ju sånt där som man också behöver komma fram till, genom att det kan man ju bara hitta hos sig själv, så att säga. Och det kan man göra i en terapi, eller genom till exempel att läsa en sån här bok, eller genom att prata om det och så vidare och så vidare. Men att våga reflektera, våga ifrågasätta och våga göra förändringar. Och sen vad man kommer fram till, det är olika i olika fall. I vissa fall kommer man fram till att nej, jag har försökt förändra det här, men jag vill inte ha det så här. Jag tror att det finns något bättre. Jag kommer fram till att jag ska skilja mig, för det här känns fel. Och då är det det man bottnar i. Alltså då känner man det i sina känslor. Och man känner det i sina behov och sin vilja, så att säga. Men i vissa fall kommer man fram till att man kanske leker med tanken, man funderar om ska jag göra slut, ska jag inte göra slut. Men så ser man att vi har ju faktiskt lyckats göra lite förändring i den här processen. Så kommer man fram till att nej, men det här känns ändå bra. Vi fortsätter. Men jag tror just att inte blunda för det. Utan våga titta på det och våga prata om det och sådär. Det tänker jag är viktigt i alla fall.
Och jag tänker jättemycket på nu under det här samtalet att man faktiskt måste våga gå till botten med det som är jobbigast. Att man inte blundar för det, för det är så lätt att göra förändringar där det är lätt att göra förändringar och tro att man ska, men det är väl lite som, jag tänker så här, shoppingberoende eller någon sån här. Ja, vem känner sig inte lite härlig när man har köpt en ny tröja, men sen fasen, varför betalar jag så här mycket för den? Men du vet,
just
så här.
Just det. Nej, men tänkte du då att om man gör en förändring som kanske bara skulle kännas bra för stunden, men att det inte var en bra förändring egentligen?
Ja,
kanske,
eller att man tar liksom de lätta förändringarna. Jag trivs inte här hemma. Ja, och så börjar man liksom köpa nya soffkuddar istället för att liksom titta på de man bor med, eller hur man själv beter sig i relationen. Alltså det är den här livskompassen. Vi ska ju lägga upp en bild på den och lite så här råd om hur man kan använda den. Jag tänker att vi ska börja avrunda, David, och då är frågan om vad ska vi ge här för liksom råd på vägen? Alla kanske inte har råd och möjlighet att gå i terapi och reda ut det här, utan man behöver försöka jobba själv, och då kan vi ju varmt rekommendera din bok. Men berätta, hur går man tillväga om man liksom känner att livet är inte så där himla härligt som man skulle vilja ha det?
Nej, men vi har ju pratat mycket om livskompass, och jag tycker att det är bra att vi har valt det, för att det är ju ett bra verktyg, tycker jag, liksom, som får in både det här med balans, som är bra vid utmattning. Du får även in det här med beteendeaktivering, som är bra vid depression. Så jag tycker att, man säger att den är så här transdiagnostisk, lite krångligt ord, men att man använder det vid många olika diagnoser, just för att den är lite heltäckande och sådär. Men ett enkelt sätt som man kan göra med det verktyget är helt enkelt att man behöver inte rita upp bilden, utan man kan bara ha fyra rubriker. Man skulle kunna bara ta ett block, skriva ner relationer, jobb, hälsa, fritid. Och sen skulle man kunna då göra det här med siffrorna som jag sa. Att, ja, med 1-10, hur viktigt det är varje område? 1-10. Och sen hur nöjd det är med varje område, 1-10. Och då kommer man ganska fort se vart man får låga siffror. Och de områdena som har fått lägre siffror, då kan man fråga sig själv, okej, vad behöver jag göra för till exempel öka den här 4 till en 7? Rent konkret, vad skulle kunna få den här? Och när man ställer sig den frågan, då kommer det ofta svar. Så har man en 4 på relationer, ja, men vad kan jag göra för att få en 7? Då kommer det börja dyka upp tankar förmodligen om att, jo, men jag kan ju faktiskt höra av mig lite mer, jag kan göra det, jag kan göra det, jag kan det. Men det tänker jag skulle kunna vara en bra start i alla fall, till att bli lite mer nöjd och börja reflektera och sådär.
Och jag tänker också att man behöver inte vara rädd för att göra underrubriker i det här om man liksom känner, eller göra fler områden heller. Det behöver inte vara sådär perfekt 25%, 25%.
Exakt. Nej, men jag håller med dig. För att, precis, underrubrikerna på relationen kan ju vara just som vi var inne på förut. Ja, man delar upp det i kärleksrelationer, vänner, kollegor och så vidare. Och på hälsan kan man ju lägga in lite underrubriker som träning och sömnen och alkoholen och så vidare. Så kan man ha en siffra på varje. Och vill man bygga vidare ännu mer så kan man också, okej, vad ska jag konkret göra för att öka siffran eller höja siffran? Men ha lite actions, alltså ha lite handlingar och deadlines för sig själv. För det är ju lätt att man säger, jo, jag ska göra det här, och sen rinner det ut i sanden och sen är det något man gjorde en gång och sen tänkte man aldrig mer på det. Så jag skulle verkligen rekommendera att, och det behöver inte vara några stora grejer, utan det kan vara, jag ska höra av mig till den här vännen som jag inte har hört av mig till på länge. Och så sett, men att man lägger in det i kalendern till exempel. Och det kan ju låta lite fyrkantigt, men det är bra med deadlines för sig själv. För att annars är det svårt, är det lätt att det rinner ut i sanden. Så att det är bra att man sätter lite sådana för sig själv i alla de här områdena.
Ja, då kan man, om man nu är så lite prestationsinriktad, så kan man ju känna sig nöjd när man kan bocka av att man faktiskt har gjort det också, eller hur?
Jo, precis. Och också tänka att det är ju inte en osund prestation att höra av sig till en vän, utan det blir ju ändå ett steg i din riktning. Men det är viktigt att man lägger in rätt typ av handlingar i den här, så att det inte är bara att man är inne på det andra som vi pratade om, den osunda prestationen, utan att man försöker lägga in det här.
Jag borde.
Ja, just det. Det är inte de som ska in här, utan här är mer, det här är vad jag vill långsiktigt, som jag tror är bra för mig själv, för att höja min nöjdhet i de här olika områdena. Det är de vi försöker få in här.
Ja, men jättebra. Alltså, jag tycker vi fick ganska bra grejer sagda här. Jag är imponerad över att du är så strukturerad i det här. Jag önskar att jag var lite mer strukturerad i mina och sortera mina tankar och känslor när det gäller det här. Personligen så tycker jag att det är ganska lätt att bara köra på och sen är det gjort.
Just det. Nej, men precis. Nej, men tack. Nej, men det är ju så att det är ju lättare att köra på ofta, bara för att man har de där invanda mönstren. Men just att få in lite sådana här verktyg. Sen är det ju oftast lättare att prata om dem än att göra dem i verkligheten.
David, om man vill komma i kontakt med dig eller Svea psykologerna, eller känner att man vill läsa din bok eller läsa mer om den, vad kan man göra då?
Jo, nej, men det man kan göra är att man kan gå in på www.sveapsykologerna.se, och där kan man dels hitta boken i en underrubrik som heter bok. Där kan man beställa den. Men man kan också boka en kostnadsfri konsultation om man är intresserad av att höra mer om terapi och så. Och det kan man också hitta där. Då finns ett kontaktformulär på hemsidan. Så man lämnar sina uppgifter och sitt namn, och sen ringer vi upp för en konsultation. Eller mejla på david@sveapsykologerna.se.
Och så kan vi lägga till där att ni finns ju inte bara i Stockholm, utan ni finns ju faktiskt på flera ställen i Sverige.
Precis, vi finns både i Stockholm och Göteborg och snart även i Malmö.
Perfekt. Och sen så är det väl mycket på digital väg man träffas nu för tiden, tänker jag också, eller?
Precis, och där får vi klienter från ja, hela Sverige och även från andra länder som vill ha videobesök eller telefonbesök. Och...
Ja, vad bra. Toppen. Och sen så ska vi lägga upp en bild på kompassen och de här rubrikerna som man kan börja med. Och sen så tycker jag att jag är faktiskt jätteglad för det här samtalet, David. Tusen tack för att du tog dig tid att komma till Klimakteriepodden idag.
Ja, men tack för ett riktigt givande och intressant samtal. Och stort tack för att jag fick vara med.
Ja, härligt. Som vanligt så finns på Klimakteriepoddens Facebook-sida en hel del intressanta saker, bland annat en bild på livskompassen. Och på hemsidan klimakteriepodden.se och på Facebook-sidan Klimakteriepodden så finns också kontaktdetaljer till David om du nu missade att skriva upp det. Och kanske vill du ta en funderare på om du kan kanske behöva göra förändringar just nu. Vad vet jag? Om du lyssnar nu när avsnittet är helt alldeles färskt så har vi också en utlottning av 3 ex av boken Nära gränsen av David Vaskuri som allt du behöver göra är att kika in på Klimakteriepoddens Instagram så kan du vara med där. I nästa avsnitt så går vi vidare med någonting som kallas det metabola syndromet som har nämnts ett antal gånger. Och med mig har jag professor Fredrik Nyström från Linköping som ju var med också i avsnitt 171 där vi pratade om bland annat ämnesomsättning. Så det blir spännande. Missa inte det! Och du är så välkommen att lyssna precis när du vill. Och jag är jätteglad för att du har lyssnat just idag. Så tusen tack, sköt om dig och vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.